till Acceptanspodden med mig Charlotte och min vän Anna.
Hej!
Idag pratar vi om att stå trygg i föräldrarollen. Till exempel det här med omgivningens blickar och kommentarer. Vi kommer prata om affektutbrott inför publik. Om samhällets uppfostransnorm. Och att hantera situationer där fler barn är inblandade. Så om vi börjar med affektutbrott inför publik. Man får kritiska kommentarer eller dåliga råd från personer runt omkring.
Och det är ju ofta kanske välmenande. Menande råd, fast det blir så fel.
Ja.
Ja.
Och de är ju kanske från personer som man känner, som man kanske är på plats med.
Mm.
Man får ju väldigt ofta blickar och kommentarer som viskas sinsemellan. Eller viskas gör de ju inte heller. De viskas väldigt högt om en ouppfostrad unge. Eller den där blicken som, herregud, ta och uppfostra din unge nu.
Mm.
Vi har inte haft jättemycket sådana, får jag säga, tack och lov. Men innan diagnosen var på plats, eller innan vi började förstå.
Mm.
När jag fick de blickarna. Då kände jag mig otillräcklig, väldigt osäker som förälder. Mm. Men nu när jag förstår vad ett affektutbrott är, då kan jag ju stå trygg i att jag vet att jag inte har gjort något fel.
Mm. Precis, och det är ju som att idag så förstår vi funktionsvariationen. Alltså vi förstår, jag vill gärna säga handikapp som en jämförelse här. Vi förstår hur det funkar, vart sitter det brutna benet, och vi vet vart vi behöver palla upp den delen. Så att,
precis.
Och det kan ju vara att, och då kan jag se kanske, okej, men jag har missat den här delen. Det var därför det här affektutbrottet hände, eller jag hade inte förberett på det här sättet. Så att vi får ju liksom en bild över och kan se det här flödet i hela processen. Vad har jag gjort rätt? Vad har jag gjort fel? Och ser att det har inte med uppfostran att göra, utan Det finns ju en bild, om man googlar på stressbägaren så kan man se den här, så att där man verkligen ser hur våra barn upplever omvärlden, att en vanlig person som inte har en diagnos, så klarar man av att favoritkläderna inte var tvättade på morgonen, och att man ville ha yoghurt men det fanns bara fil, liksom att det blir lite så här små misstag och att bussen är sen. Och man har inte så hög stress. Man får inte så hög stress av det.
Bägaren kan fyllas på med väldigt många,
precis,
saker som man blir stressad av utan att bägaren blir full.
Ja, men precis.
För en normal person.
Ja. Precis. Och, ja, och så går man till skolan och det funkar. Och det kommer hem och man har energi kvar. Men för en person som har en NPF-diagnos, det här med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, den bägaren fylls på väldigt snabbt. Så om det är fel kläder, yoghurten inte finns där och bussen är sen, då har man maxat.
Då kan man inte fylla på med någon mer energi den dagen.
Nej, och händer något, exakt, så händer något litet fel där, så blir det här utbrottet. Och det är ju det som vi har lärt oss att förstå. Okej, men energin är ganska liten, och att om vi inte är väldigt rädda om den, så får vi de här affektutbrotten. Var som helst.
Så att när detta händer och man står där och man får kritiska blickar från omgivningen eller säger någonting välmenande, så det kan ju bero på att personen, eller kan, det gör ju det, för har man förståelse och kunskap om ADHD eller autism eller Tourette eller NPF, då, alltså personen förstår ju inte, och då kan man själv, om man har orken, så kan man ju ge information och förklara det här.
Vad det innebär. Om man känner att den andra personen faktiskt kan ta emot det.
Ja.
För vi behöver ju också spara vår energi, men det är ju att för vissa personer är ju faktiskt mottagliga och vill lära sig mer om och förstå hur det är för oss. Och andra vill inte.
Jag vet att man kan ladda ner från, om det är attention, eller jag ska inte säga vad, men man kan ladda ner lappar som man kan dela ut också till omgivningen.
Mm.
Och det är väl om det är sådana där riktigt stora utbrott som där hela torget stannar upp och tittar. Men då kan man kan dela ut de här lapparna att, som förklarar.
Mm.
Så behöver man inte ens säga någonting, utan man kan ha med sig dem och bara...
Mm. Mm. För det här har ju också med att göra att det finns ju ett visst tankesätt att men så här ska vi uppfostra, om vi nu går in i det här med samhällets normer kring uppfostran, så att det finns ju ett sätt som att men vi ska inte få utbrott i det officiella, i det publika, och får man det så ska man bete sig på ett visst sätt.
Men... Barn ska sitta stilla och tysta.
Ungefär, så var det i alla fall på min mammas tid. Men precis, så det finns ju det. Ja, men så här ska vi uppfostra barn och så här, det här ska alla följa. Och gör vi inte det så kan vi få de där blickarna. Men om vi då har ett barn som inte faller innanför normen, som inte är som alla andra, så blir det ju väldigt svårt att använda uppfostran som är som alla andra.
Ja.
Det funkar inte riktigt. Så att det som jag har känt under de här åren är, det är att men vi har fått lära om. Jag har fått liksom allt som jag har tänkt och kunnat om uppfostran. Om hur mina föräldrar har gjort och hur man ser att alla andra. Det har jag bara fått slänga bort.
Precis. All nedärvd barnuppfostran som man har med sig utan att ens tänka på det. Man har ju verkligen fått värdera om sin, vad man tycker och tänker om sin uppfostran.
Mm-hmm. Verkligen.
Väldigt nyttigt.
Mm-hmm. Jätte. Ett begrepp som på något sätt bara poppar upp ibland kring det här, det är det här med att sätta ner foten. Att nu räcker det, nu är det jag som bestämmer, nu ska du bara göra så här. Det finns ju inte, det går ju inte. Om det är något som är livsviktigt eller liksom det här är så, då kan jag dra det i kortet. Men jag kan ju inte dra det, nu ska vi åka och göra det här, nu gör du som jag säger.
Mm.
Det funkar inte på grund av att hjärnan hos mitt barn är annorlunda.
Ja, och Petra Lindgren hade ju ett inlägg om det här precis, att,
okay.
att vi inte är, alltså det är inte barn mot vuxen, eller Nej. Vuxen mot barn,
Nej.
Utan det är en gemensam grej.
Mm.
Jag tycker den var så viktig. Ja. Ja, väldigt fin.
Ja, men det är som du säger, Petra Kranz Lindgren, hon har väldigt mycket intressanta
Ja, just det, jag glömde Krantz där. Förlåt, Petra. Petra Kranz Lindgren.
Ja, nej, men hon är väldigt bra. Har väldigt ett, tycker jag, berättar om ett väldigt fint bemötande gentemot barn. Och mycket av det går ju egentligen att applicera direkt på våra NPF-barn. Och precis som på de som inte har diagnoser.
Mm.
Mm. För jag tänkte, det finns någon sån här bild, tecknad bild som jag har sett. Där det är några barn som väntar på att få komma in i skolan. Och så är det en vaktmästare som står och skottar. Och så finns det en trapp och en ramp. Och han håller på och skottar trappen. Så kommer någon och undrar, men varför börjar det med trappen? Och säger, jo, men det är ju så många barn som vill komma in. Och så är det är väldigt många barn som kan stå på sina ben. Och sen är det ett barn som sitter i rullstol. Och då tar han trappen först för att alla barn ska kunna komma in. Eller de flesta barnen ska kunna komma in så snabbt som möjligt. Men då är ju då frågan, om han hade börjat med rampen. Då kan ju faktiskt alla barn komma in. Även de som klarar av trappen.
Nej, men den har inte jag sett.
Nej, den är ju
grym.
Ja, den...
Vilket tankesätt.
Mm-hmm. Och det är ju det som vi... Alltså om man tar de där grejerna som inte har med ett fysiskt handikapp och vänder på det också, så får vi med våra barn.
Mm.
Kanske inte 100%, men i många, många fall.
Och jag får ståpäls av den, jag ryser. Ja, men ja.
Mm.
Så sann för våra barn, ja.
Mm. Ja, så det där med uppfostrans norm och hur vi tänker, vi gör så många... Alltså, och ja, den berättelsen eller visningen med vad man skottar först, jag fattar inte den förrän jag kom till slutet. Alltså, vi har ju så många invanda vägar som vi tar. Mm.
Ja, och sen om vi återgår till föräldrar, att stå trygg i våran föräldraroll, och våran tredje och sista punkt är ju att hantera situationer där fler barn är inblandade.
Och den kan jag tyckt varit väldigt svår och jobbig att hantera faktiskt. Om jag ska ta ett exempel som, nu var det här för många år sedan när sonen var mindre och det var ganska många utmaningar som man hade. Det var under några år när han var utåtagerande, vilket han inte är längre. Vi var på besök hos en familj som vi inte hade hälsat på tidigare och de hade bland annat ett barn som var några år yngre. Och det som alltid har varit svårt för sonen är saker som är okontrollerat, saker som man inte vet vad som ska hända. Och små barn vet man ju inte hur de ska fungera, så han har aldrig riktigt gillat det. Eller dem.
Nej, klart.
Och eftersom han kände sig otrygg att åka till den familjen och allt det där, så direkt så hade han ju taggarna utåt och blev liksom irriterad på allt som det lilla barnet gjorde. Ja, men precis. Och det blir ju jättesvår situation att hantera. För jag förstår varför han gör det, även om det inte är rätt att han gör det. Och sen så till slut så kanske han börjar säga saker och då blir det ju att han med orden sårar det lilla barnet också. Och föräldrarna där kanske undrar varför säger vi inte till på skarpen eller gör på olika sätt. Men det som jag minns inte allt i den här situationen, men det var någonting som blev att jag var tvungen att gå emellan så att han inte kunde se det här lilla barnet, för att då visste jag att skulle han göra det, då skulle han till slut bli så arg så han inte skulle kunna kontrollera sig. Han kanske skulle slå till henne eller kasta någonting på henne eller någonting sånt. Och det som jag visste funka, han hade ju sårat henne, så min instinkt är ju egentligen att prata med det lilla barnet och säga, men är du okej? Alltså han menar inte, och liksom förklara för henne, för jag vet att hon hade ju också blivit sårad. Men jag behövde ju skydda både mitt barn och henne. Och det sättet jag kunde lösa det på var att egentligen kokonga in min son så att han kände att jag var hans värd just då. Jag lyssnade på honom, jag lyssnade på hans behov och jag såg till att han inte såg henne. Så jag ställde mig emellan så att han inte kunde se det som blev hans irritationsmoment i det här.
Ja, det är fantastiskt, för att det måste jag ju säga att det är en lång väg innan man kommer dit. För att speciellt om man är hemma hos någon, när man är gäst i någons hus och så. Jag har gjort så många gånger när jag tar hand om det andra barnet och lämnar mitt barn vind för våg.
För det är så
För
man
att
ska göra.
det är så man ska göra, ja. Och innan man liksom hamnar där, det är en lång väg att, för mig i alla fall. Det tog, innan jag ens funderade på att det var så jag gjorde. Att jag lämnade honom vind för våg, som inte förstod, och han förstod ju ingenting. Vi snackar ju effektutbrott fast på ett annat nivå, så att
Precis.
säga.
Jo, men jag håller med. Det här var ju inte första gången det hände. Det här var ju när jag hade insett så här behöver jag agera för att hela situationen ska funka på bästa möjliga sätt. För att jag tror att även om det andra barnet var sårat eller kanske inte förstod heller, så är jag övertygad om att hon förstod det bättre än min son och behövde mindre stöd, även om hon också självklart hade mått bra av att få stödet där. Men det är svårt om det är flera barn runt omkring, om man är en vuxen. Då måste man prioritera och välja hur man ska lösa det. Och det bästa för båda barnen i det här fallet var att jag tog hand om min son.
Ja, för att inte skapa nya, liksom ännu värre. Nu lugnar du, skapade du en kokong och han kände sig tryggare och liksom lugnare. Hade du inte gjort det så hade ju det här ökat istället.
Precis.
Mot det andra barnet.
Exakt, för hade jag gått till henne då kanske jag hade haft honom bakom ryggen fortfarande arg, fortfarande i ett okontrollerat tillstånd. Och det kan jag ju inte, det kan jag inte hantera med ryggen mot. Nej. När jag tar hand om någonting annat. Och då, plus att det skapar ju ännu mer frustration i honom, för att då förstår han ännu mindre varför finns inte jag där för honom. För att han i hans, eller alltså jag tror egentligen det är så med oss alla när vi blir arga. Vi har ju ett logiskt flöde. Det var därför jag blev arg. Ja. Förstå mig.
Och sen inte få mammas stöd i min sons fall. Då hade det gett honom skuldkänslor.
Ja.
Och han hade tryckt ner sig själv.
Ja.
Att han, nu har jag gjort något fel. Jag förstår inte vad det är, men jag har gjort något fel.
Mm.
Och mamma tycker inte om mig nu. Eftersom mamma vänder sig till det andra barnet.
Precis.
Mm.
Mm.
Och så blir det en jätteond spiral där istället.
Mm, exakt. Ja. Och den spiralen tror jag är mer blockerad i personer som inte har de här diagnoserna.
Ja, jag tror också det. Men det har vi inget vetenskapligt för. Men vi
Nej,
tror
precis. Vi tror väldigt mycket.
Ja. Men så varför är det då viktigt att vi slutar bry oss om omgivningens kommentarer? Framför allt så mår ju vi själva bättre.
Mm.
För om vi inte bryr oss om omgivningens kommentarer.
Mm.
Så slutar ju stressen. Alltså min inre stress.
Mm.
Den slutar ju.
Mm.
Och man slutar ifrågasätta sig själv.
Mm.
Så därför mår du ju bättre.
Mm.
Och om vi slutar bry oss om andras kommentarer och blickar.
Mm.
Då slutar vi också ha förväntningar på barnet. Som är andras förväntningar. För den där förväntningen på hur barnet ska uppföra sig. Den ligger ju hos den andra personen som ger blicken.
Mm.
Den ligger ju inte hos dig. Men Nej. Så länge vi bryr oss om vad de andra tycker och tänker. Så lägger vi ju på en falsk förväntning på barnet.
Mm. Precis, både på barnet och på oss själva.
Ja.
Och det, vilket ju gör då att vi inte kan agera utifrån det vi vet är bäst för situationen. Utan vi kan bli osäkra för att vi tar in allt det där. Och det är jättesvårt, men det är ju, vi mår ju mycket bättre, som du säger.
Ja.
När vi kan sluta bry oss om de kommentarerna.
Och barnet.
Ja, ja,
men som precis. Inte har några orealistiska förväntningar på sig.
Mm.
Men vi har lite andra tips också om
precis, om hur man
för att kan känna sig trygg i sin föräldraroll när man har ett barn med NPF.
Mm, exakt. Precis. Och den tycker jag är jätteviktig att du säger, den här att faktiskt stå trygg i sin roll som förälder och våga lita på sig själv. Men det som betyder mycket för mig är ju den här att träffa andra som är i liknande situation. Andra NPF-föräldrar så att man faktiskt kan prata med dem och alltså alla förstår de här små nyanserna. Man behöver bara säga men så här var det idag eller det här hände idag. De fattar varför det var en fullständig vinst eller lycka eller glädje och de fattar varför det var en tragedi när det är något som för någon annan de skulle inte förstå vad det betyder, innebörden av det.
Nej, det är så viktigt. Och här, vi bor ju i Mölndal, båda två.
Mm.
Och här hade vi dig, Anna, som ihop med anhörigstöd i Mölndal.
Mm.
Hade NPF, eller har NPF-yoga. Och det var ju min räddning när jag var alldeles ny i det här.
Mm.
Att komma och yoga och sen sitta och prata och lära känna andra föräldrar och höra att jag är inte ensam i det här. Det är fler som tänker som jag. Jag har rätt. Det blev ju väldigt trygghet i.
Mm.
Jag växte som förälder. Och även om jag mådde bra av att träffa andra i andra. Ja.
Mm. Och det exakt. Och är det så att, för jag vet ju att angående NPF-yogan till exempel. Jag vet ju att det är stort intresse. Det är ganska många som anmäler sig. Men sen så är det alltså det, jämfört med andra kurser så är det relativt många som inte dyker upp. Och det är ju ofta för att amen, det har kört ihop sig. Det funkar inte. Kommer inte iväg på grund av det ena och det andra. Och det finns ju idag, och speciellt nu efter corona, så finns det ju mer och mer digitala möjligheter också att bygga gemenskap, om man inte har möjlighet att faktiskt ta sig hemifrån, få barnvakt.
Så kolla upp vad som finns i din kommun, kolla med anhörigstöd som varje kommun har, anhöriglots, precis, heter det på några håll, och se vad studieförbunden har. Det finns olika där de träffas. Kolla med, om du är medlem i Attention och Autism Asperger-förbundet, och det finns säkert andra förbund och medlemsförbund som har någonting. Och något annat bra, det var när vi precis hade fått diagnosen. Då fick vi föräldrautbildning både inom ADHD och autism genom BUP. Och det var så nyttigt. Har du inte fått det, se till att du får det, så att du förstår vad det är som händer, så att du kan säga till omgivningen att det är faktiskt på grund av det här och det här. Så då står du också trygg.
Exakt, ja. Så fråga om det. Och det kan jag säga att i vissa, hos oss här i både Mölndal och Göteborg, då är det BUP. I andra landsting så kan det, kan det vara HUB. Bara att det är olika hur det är uppbyggt. Vilka man får stöd av. Och det kan vara olika beroende på vilken ålder barnet har. Men föräldrautbildning bör finnas kring de olika diagnoserna. Och det är väldigt nyttigt. Och främst skulle jag bara vilja säga att dels är ju informationen viktig. Men också där att få träffa de andra föräldrarna som är på plats.
Och sen kan det finnas, jag vet i Göteborg finns det en badplats som är för fysiskt handikappade, men också för dit då NPF-are kan gå.
Okej.
Och då slipper man också de här blickarna. Därför att alla förstår.
Wow.
Och det är skönt att kunna få slappna av ibland också och inte vara på tårna om man nu reagerar på omgivningens blickar och kommentarer. Vilket är helt normalt att man gör. men skönt att slappna av ibland i att söka sig till miljöer där det är anpassat. Vi var till exempel en av de lyckligt lottade familjerna som förra året fick åka på Autism och Aspergerförbundets läger, sommarläger på en vecka. Och ja, det var så fantastiskt att träffa dessa familjer och där fick man också utbildning och lite oroligt och prat, och man växte som förälder.
Alltså det som är bara när jag sitter och lyssnar på dig, det är ju så här, för du nämner ju utbildnings ofta, och det är ju så här, genom utbildning så får vi ju kunskap och vi får också erfarenhet av att vi använder det hela tiden, och det är ju det är det som vi har samlat på oss som omgivningen inte har, och det är därför det blir ett glapp i det här, och det kan vara bra att vi har med oss det också, att det är därför de inte förstår. Det är därför vi kan kasta blickar till dem tillbaka. Att när vi får oförstående blickar så är det okej, men vi förstår. Vi har förståelsen, ni har inte förståelsen. För ni har inte fått kunskapen. Så det finns ju ett logiskt glapp däremellan.
Ja, Anna, om vi ska sammanfatta det här avsnittet. Att stå trygg i föräldrarollen. Då har vi pratat om affektutbrott inför publik. Om samhällets uppfostrans norm och hur vi hanterar situationer där fler barn är inblandade.
Ja, men precis. Viktiga punkter alla tre och utmaningar som vi möter i vår vardag. Och ju mindre vi kan bry oss om andras blickar och andras kommentarer och faktiskt förstå att det är deras okunskap och vår kunskap som vi har byggt upp. Så ju mer vi kan ignorera det, desto bättre mår både jag och du och ditt barn. Och ta hjälp, träffa andra, ta det stöd du kan få, skaffa dig kunskap när du har energi och kraft att göra det. Och om orken finns och om omgivningen är mottaglig, så utbilda andra eller berätta hur det är för er och förklara.
Bra! I nästa avsnitt så pratar vi direkt till dig som känner dig ny på området NPF. Och vad det innebär för dig och för ditt barn och inte minst hela familjen. Så lyssna gärna på oss nästa vecka och följ oss på Instagram och Facebook. Acceptanspodden heter vi. Ja, då tackar vi för idag. Hej då!
Hej då!